En podcast från Sportbladet.
Hej där och välkomna till 51% fotboll, Sportbladets podd om allsvenskan med mig Oskar Månsson och dig Robert Laul som får ta den första punkten i det här avsnittet som är lite mer dämpat än vanligt av naturliga skäl med tanke på det som har hänt på sistone.
Ja, det är klart att det blir ett speciellt program här med tanke på tragedin i Helsingborg och vi kommer givetvis ägna en del av programmet åt det. Vi brukar ju kalla oss för Folkets podd och den här händelsen, den här dödsmisshandeln, den har ju genererat ett stort engagemang bland människor givetvis och jag har fått extremt mycket mejl, säkert du också, där folk skriver av sig, där folk har liksom förslag på och vad man kan göra och där folk påtalar problem som finns runt svensk fotboll. Då. Och, jag tänkte helt enkelt läsa upp delar av de mejlen och se vad vi tycker och tänker om det.
Det låter väl som en bra idé och sen kan vi kanske reflektera lite kring det som folk har sagt. För mig är det ju helt nytt av de här breven du ska läsa upp.
Ja.
Så vi får se vad det blir.
Absolut, sen gör vi det och sen tänkte vi väl gå in och titta lite på dem. Premiärmatcher som har spelats också på den fotboll som har spelats. Och sen har ju du varit på den Superettans upptaktsträff då, som du ska få berätta om lite senare i programmet. Men vi börjar som sagt med ett antal mejl vi har fått här. Och jag fick ett bara för 44 minuter sedan här. Det är från Johan Andersson, Järnkaminerna, Djurgårdens supporterförening då, och han berättar om den här insamlingen som Djurgårdsfamiljen har startat. Han skriver här att livet som djurgårdare är nu inget vidare och det är svårt att känna någon som helst glädje. Den lilla glädje som går att finna är alla vänner och bekanta som på sitt sätt stöttar både varandra och familjen som så oerhört tragiskt blev av med en älskad far, en älskad make och en älskad vän. Johan berättar vidare här då hur de har samlat in pengar på hovet bland annat och bara igår då så samlade Djurgårdsfamiljen in 172 000 kronor då i kontanter som ska hjälpa den här familjen som man skriver som inte bara har förlorat en älskad far och make utan även en person som försörjde sin familj. Man kan hjälpa till här genom att smsa bidra 100 aldrig mer till nummer 72672.
Bidra 100 med siffror. Aldrig mer, det vill säga bidra mellanslag 100 med siffror,
ja, just det.
Mellanslag, aldrig mer.
Det går säkert att söka upp den här kampanjen på nätet, va? Numret är i alla fall 72672 då. Han riktade ett särskilt tack till den Örebro supporter som skänkte 500 kronor. Och det är klart att pengar, Oskar, blir väl liksom betydelselöst kanske så här i det första tidiga skedet. Men det är en fin gest givetvis som ja, Djurgårdsfamiljen gör här då.
Ja, det uppmuntrar vi såklart.
Många mejl som sagt, det var ett. Sen som sagt, det kommer mycket mejl om vad man kan göra här. Vi har en kille som heter Tobbe som skriver ett långt mejl om att han liksom som kund till Allsvenskan kräver lugn och ro kring matcherna. Han har en lön, han jämför det liksom med han går på ska flyga med ett flygplan eller vad han nu går liksom som kund till Allsvenskan, så anser han liksom kunna ställa ett krav på att som besökare så ska det vara lugn och ro och då finns det liksom ingen bortre gräns menar han på för hur hårda liksom insatser man ska sätta in runt matcherna för att han som liksom betalande kund ska kunna få en fotbollsupplevelse utan att höra ramsor som förnedrar motståndare, utan könsord och utan våld då givetvis. Och, ja, jag vet inte. Ja. Kan man ställa så? Liksom är det relevant? Relevant är det givetvis, men går det i ett sammanhang som fotboll?
Nej, det går det förstås inte. Det går om du köper en flygbiljett och ska flyga från punkt A till B, så kan man naturligtvis ställa den typen av krav liksom som kund. Man får vad man betalar för. Men fotboll funkar inte så. Det går inte att med liksom repressiv kraft stänga eller liksom skära bort alla problem genom den här. Nu har jag inte läst hela mejlet, men jag har också fått en hel del reaktioner på samma håll, där man liksom tycker att in med kravallpolis, bura in folk, höj biljettpriserna och så vidare. Titta på England. England är ett väldigt enkelt håll att peka åt. Jag träffade för övrigt Erik Hamrén här häromdagen och diskuterade, och han ville också titta åt England utan att utveckla noggranna, och det tycker jag att det är ett alldeles för grunt synsätt.
Det är ett slött argument, eller?
Ja, det är det. Det är uttjatat och slött. Och i England så har man gjort precis det här. Man har liksom i kommersialiseringsanda sen man införde Premier League så har man gjort det till en klinisk produkt, men man har ju blivit av med många fina element som vi, särskilt som vi i Sverige, behöver. Dessutom har man flyttat problemen till andra ställen helt enkelt. Man har flyttat det neråt till divisionerna, man har flyttat ut det på stan. Den här typen av argument är ju, man stöter ofta på dem, men de är ju inte värda någonting. Till exempel att stänga ståplats på fotbollsarenorna har ju ingen som helst samband med att folk är våldsamma mot varandra, och inget som helst samband med att en familjepappa misshandlas till döds i Helsingborg.
Jag har fått ett annat mejl här från Emma 82. Hon tar upp liksom firmornas roll kring fotbollen, alltså de här liksom avarten av supporterskapet, får vi väl kalla det, alltså som finns i utkanten av supporterskapet, som har, liksom, har någon slags uttalad linje om att fotboll och våld hör ihop. Hon skriver ett långt mejl här, va? Hon skriver att jag är trött på att firmorna och sina situationstänker då står upp för sitt lag, försvara vanliga supportrar. Försvara mot vad? Jag har gått på fotboll hundratals gånger och jag har aldrig upplevt att jag behöver beskydd annat än just när dessa firmor ska upp och härja. Om det inte fanns skulle ingen behöva beskydd. Om det inte fanns skulle polisen inte behöva ingripa. Om det inte fanns skulle klubbarna inte behöva lägga ner miljontals kronor på säkerhet, böter och annan skit. Vad säger du om det resonemanget liksom? Är det här problemet uteslutande härrörande till firmorna? Expressen har en stor granskning om vad är det för personer som har besöksförbud idag till exempel.
Nej, det är ju inte enbart ett problem knutet till firmorna. Givetvis inte. Men firmorna har en stor del av det. Om det råder inget tvivel. Och hade inte firmorna funnits så hade vi haft oändligt mycket mindre problem i svensk fotboll. Däremot hur man liksom kommer till ordning med det. Jag har ofta hört lite för snabba argument där också, bland annat från SEF nu senast, om att man talar om en svans som man kan skära bort, och med det liksom, i den argumentationen så ingår ofta lite samma syn som man har till exempel så här på främlingsfientliga grupper och sånt, som då är på det händer ju saker ute på landsbygden framförallt. Att man tittar på unga män i utanförskap som är arbetslösa eller har svårt att liksom etablera sig i samhället. Men om man tittar på de studier som har gjorts kring firmaverksamheten så kan man ju definitivt säga att det är män som är där, men man kan inte se liksom någon så här socialt utanförskap, utan det är snarare hela spektrat där. Det är ganska etablerade medborgare så att säga som är med där också. Så det är lite mer problematiskt än så.
Men där är väl just där man kan liksom kräva av samhället utanför fotbollen, alltså poliser och de maktmedel som finns, att det är liksom mot firmorna, runt firmorna som den typen av åtgärder kan sättas in, för där är det ju ett bevisat problem som är kriminellt.
Så är det ju.
Så där kan man ju kräva liksom just i den delen kan man ju kräva hårdare tag då så det som blir fel med hårdare tag, det är när det ska slå mot alla supportrar på något sätt, när alla supportrar ska drabbas av det, men liksom att hårdare och tydligare tag mot firmamedlemmar som bråkar mot den typen av ordningsstörningar. Det är ju någonting man kan kräva liksom.
Björn Eriksson som har gjort den här huliganutredningen som det heter då, som var tillsatt av regeringen, en rapport som visserligen efter 2 års oerhört gedigna studier slängdes i soptunnan mer eller mindre när den landade på Beatrice Asks
Han har bara fått igenom några av förslagen där bord. Men det tog ju som sagt 2 år.
Ja, 2 eller 4 år till och med, ja. Tror jag. För vissa som han liksom presenterade sitt delbetänkande. Men han var ju inne på det vad det gäller firmarna då, att man skulle köra Al Capone-metoden. Lite så som jag vet polisen jobbar mycket med kriminella gäng överlag. Det vill säga att man mer eller mindre trakasserar de här personerna genom att följa dem i trafiken, sätta dit dem för trafikförseelse. Trafikförseelse för liksom, man tittar på det ekonomiska, vad det nu kan finnas för bokföringsbrott eller vad det nu är. För att liksom den typen av kriminalitet i de gängen är sällan isolerade, utan det ingår ofta ett stort paket, och jag tror i firmaverksamheten kan det också finnas en hel del element av liksom av kriminalitet som spiller över lite här och var. Och där tror jag att Björn Eriksson är ganska rätt på det.
Ett mejl på ett annat tema då från Thomas då, det rör liksom det här med när stora bortaföljen kommer till andra städer då, som det var i det här aktuella fallet när väldigt många djurgårdssupportrar åkte ner till Helsingborg. Jag skriver här att vad vi borde prata om är att det på något sätt blivit kutym att fotbollsmatcher förknippas med våld. Vi borde prata om att idioter drar runt i horder, iklädda masker och fotbollströjor för att slåss, förstöra och uppenbarligen mörda. Vi borde idiotförklara dem allihopa. Det finns inget försvar längre. I samma stund som du ställer dig en klack till något av berörda lagen så har du valt sida. Står du där i den tysta tigande massan så tar du ställning för idioter som kastar smällare på målvakten. Och så vidare. Han har en lång utläggning om det. Ja, vad säger du om det, Oskar? Alltså, runt det här är det ju en väldigt stor ilska på många håll i Sverige. Det var ju i samband med förra årets premiär när AIK åkte till Borås, så var det en enorm ilska i staden Borås över att det drog maskerade människor genom stan liksom, och det förstördes och det skapade en otrygg känsla liksom. Rapporterna från Helsingborg har ju varit att det har varit i dagar innan väldigt stora problem med liksom sönderslagna restauranger och misshandlade människor och så slutar ju i det här oerhört tragiska dödsfallet. Det finns ju en åsikt att man ska då stänga bortaklackar, att man inte ska tillåta det. Jag hörde Viktor Kapell då, Black Armys ordförande, han sa att man kanske ska titta på de här, det finns ju då en regel om att bara 10% det är vad hemmalaget måste lämna ifrån sig till bortaklacken. Och han menar på att ja, men det kanske är relevant att hålla sig kring de här 10%, för då blir det inte så enormt stora bortaföljen.
Ja, kanske. Det är lösningen. Det är ju den sista. Det är det sista jag vill. Jag vill ju såklart att...
Men det är ju inte att stänga då, utan det är ju liksom att försöka hantera det på ett annat sätt.
Ja, precis. Det är inte att stänga det. Men det är ju begränsat, vilket är tråkigt då med tanke på att stora bortaföljen är ju i grunden något fantastiskt som ger sporten energi på alla möjliga plan. Men ja, möjligtvis att det är lösningen. Jag vill ju aldrig någonsin döma kollektivt, men jag förstår ju ilskan såklart
hos de som bor på dem. Ja, man måste ha respekt för den liksom, ja, som bor i de här städerna när det blir sånt enormt kaos.
Va? Ja, rapporterna har ju kommit då, som du sa, med sönderslagna restauranger och allmänt bråkig och aggressiv stämning på många håll. Här...
Ja, det går ju inte att ha det så i långa loppet. Där måste man ju också liksom komma till rätta med det på något sätt.
Ja, här är vi inne lite på ansvarsbiten då, på supportrarnas självrannsakan. Det finns ju mycket demokratiska krafter i de här rörelserna, för framförallt på slutet då, när det har bildats liksom en nationell organisation för supporterrörelsen. Men här ligger det mycket på supporteransvaret, att man pratar om hatretoriken och idealen som finns inom rörelsen. Och det spiller över en del på klubbarna också, som också måste jobba med samma typ av frågor och vara tydliga i vad som är supporterskap och vad som inte är supporterskap.
Ett mejl från Gio här då, markerar att man bryr sig i rubriken, och det han skriver då att det jag skulle vilja säga att spelarna i Allsvenskan markerar tydligt att man inte accepterar det som händer och ropas från läktarna under en match. Mitt förslag är att spelarna i båda lagen kommer överens om att om det ropas hat, ord, rasistiska glåpord oavsett från vilken del av läktaren, att man helt enkelt slutar spela och bara stå stilla på planen så länge det behövs för att göra en markering. Då kan man säga det om IO där, att är det något fotbollen har varit bra för och effektiv på, då är det ju faktiskt att få bort rasismen. Den är ju i stort sett borta från de svenska läktarna. Det fanns ju problem med det förr i tiden, för vad kan det vara, 15-20 år sedan liksom. Kanske ännu längre än så, men den rasismen existerar ju inte alls på det sättet.
Nej, det är en icke-fråga, verkligen. Ja. Oerhört glädjande då, med tanke på om vi tar 90-talets klimat, där rasismen fanns på läktarna. Det hängde ihop med samhällsklimatet. Att det fanns den typen av strömningar i samhället då, som var på uppgång. Och där är vi ju faktiskt idag igen. Men som, precis som du säger, det har inte tagits in på läktarna överhuvudtaget. Och de små undantagen då, där någon liksom har yttrat någonting, det har ju liksom tystats ner på nolltid. Så där är ju fotbollen oerhört integrerande och positiv.
Ja, där har ju fotbollen varit en väldigt stark kraft, va? Och
det bästa vi har i samhället på den punkten.
Och jag menar, man ser ju att fotbollen eller supportrarna har ju tagit i tur med andra sådana frågor nu på senaste tiden här. Alltså det har ju varit upprop och initiativ mot homofobin och så här, va, IFK Göteborg och Malmö supportrar bland annat som drog igång den här kampanjen då, så att det har ju varit väldigt positivt. Men tillbaka till JHs idé här då, att man ska helt enkelt stoppa spelet när om det händer elände på läktaren.
Ja, man har gjort det med bengaler då till exempel, men jag vet inte riktigt, jag förstår resonemanget, men jag tror inte det är riktigt rätt väg att gå och markera på det sättet, för att Om man hackar upp en match på det sättet, då frångår man på något sätt det sportsliga, och effekten kan ju bli lite motsatt då. Det är lite som om man utsätter en text eller ett fenomen för censur, så kommer det liksom uppmärksammas dubbelt istället. Jag tror det är lite typ av samma grej. Jag förstår frustrationen, men jag tror inte det är rätt väg att gå.
Ett sista mejl då, som Anders har skrivit här, det gäller liksom inför matchen Helsingborg-Djurgården då. Han menar på att det gjordes uttalanden i medierna då från Helsingborgs sida, om jag förstår det här mejlet rätt, att det liksom bara skulle komma 3500 djurgårdare, men att det i slutändan kom 5000, och att polisen därigenom skulle varit underbemannad, och att det var det som liksom orsakade i förlängningen då den här situationen och allt bråk där. Vad har du för bild av liksom hur polisen har hanterat situationen i Helsingborg? De säger ju själva att de är liksom nöjda med sin taktik, och att de har ju helt enkelt gjort vad de har kunnat, va? Sen gick det jävligt illa, men rent polisiärt då, så har de hanterat situationen, hävdar de.
Det här 3500 eller 5000, det skrev jag mycket om själv. Det var dåligt samarbete mellan Helsingborg och Jankaminerna då, Djurgårdens supporterklubb. Djurgården aviserade tidigt att de skulle komma med ett stort bortafölje då, 5000 man, men sen hade de en dålig dialog helt enkelt kring det här. Helsingborg gick väl med på att släppa mer än de här 10% då som man behöver, för 10% på Olympia skulle ju vara under 2000. Men Djurgårdssupportarna ville ju sitta ihop liksom en kortsida plus liksom de sektionerna på långsidan som var närmast på något sätt. Och dialogen gick inget bra där helt enkelt. Jag vet inte exakt, jag har ju fått höra båda versionerna då såklart. Men Så jag vet inte liksom,
men där kan man ju verkligen
skuldbelägga helt. Men,
nej, men ja, där måste man ju verkligen kunna ställa krav på att med så här stora bortaföljen, här där måste ju de som organiserar det och klubbarna och så vidare, där måste de vara samsnackade, va? Det här kan ju inte vara, det kan ju inte vara ett bråk mellan dem, utan det måste de ju lösa liksom med alla tillbudstående medel, så att det är glasklart vad som gäller och vilken information som är korrekt och så vidare.
Verkligen, det måste man ha en bra dialog kring. Det har dessutom ganska lång tid och självklart så vinner ju alla på mycket publik och folkfest i en premiär, så då måste man samarbeta. Polisens agerande i Helsingborg, jag har ingen aning om det, jag var inte på plats, jag kan inte bedöma det. Men om vi ska prata om ansvaret, har vi varit inne på lite på klubban och supportrarna då än så länge, så har polisen mycket att jobba med också. Jag har skrivit om de här frågorna i ganska många år nu, och förståelsen mellan supportrar och polisen är obefintlig. Jag kan liksom inte bedöma enskilda situationer på stan, men jag har fått massor med vittnesmål om övervåld och hetsigt beteende från polishåll då, lika mycket som jag har fått från supporterhåll. Och när jag skrivit om frågorna det är ganska svårt att få tag på polisen, för de vill inte diskutera det här. Jag upplever att det finns en enorm prestige där mellan de båda parterna, och att de är så långt ifrån varandra, så det är liksom, det är svårt att se någon lösning på det. Generellt så upplever jag det.
Kan vi nöja oss med mejl där? Jag ska höra, jag skrev själv om vad jag liksom, jag gör ju inga illusioner om att hålla liksom de stora lösningarna eller de stora svaren, men jag tror ju att de som är bäst skickade egentligen att lösa det här, inte då de liksom ytterst kriminella elementen, de kan liksom de goda supporterkrafterna givetvis inte lösa, men alltså läktarrösterna är ju oerhört stark. Jag menar, det såg man ju den här kampanjen för några år sedan, SVF fotbollsmördare, när de var tysta 10 minuter och sen bara skandera det här, och det här var på alla arenor i landet, och efter det fick de ju till en bra och konstruktiv debatt om supportrarnas villkor. Alltså den här kampanjen gjorde ju verkligen någonting för deras situation. Jag är helt övertygad om att det kan bidra till en positiv utveckling om supportrarna, alltså läktarna, klackarna, gjorde en liknande kampanj, en landsomfattande kampanj där man vände sig mot hatet, mot våldet som finns mellan supportrar. Jag säger inte att det absolut inte är hela lösningen, men jag tror att det skulle vara extremt viktigt för fotbollen, för att med alla de åsikter om hårdare tag och stängda borta sektioner och ta bort ståplats och allt vad det är, liksom en extremt kraftfull kampanj och från läktarna, det tror jag skulle visa att det här vill man verkligen, verkligen ta itu med, även för de som inte är så insatta och kanske inte förstår att det redan görs väldigt mycket. Där tror jag de har väldigt mycket att vinna på alla sätt. Dessutom tror jag faktiskt att det kan bidra till att minska våld. För hatet är ju en del i det. Alltså man kan inte dra något direkt likhetstecken mellan hatsånger och våld och så vidare. Men alltså, finns det inget hat så blir det mindre våld, det är jag helt övertygad om.
Absolut, jag tror också att man kan lyckas genom en kampanj få stort genomslag. Jag tror det finns en poäng också i att vara övertydlig i dagar som dessa. För när en person misshandlas till döds så flyttas ju frågan och fokus utanför sporten. Både i samtalet ute på stan och på vår tidningsredaktion till exempel. Och då finns det ju en jättestor poäng i att vara övertydlig. Att man liksom sätter ner foten och visar att det här är ett problem, men det här är inte ett problem. Och att man liksom definierar rätt. Där tror jag att vi har ett stort ansvar i media också. Och jag tycker på det stora hela så tycker jag att rapporteringen är oerhört skev. Om man tar in hela bilden av röster och rapporteringar och vem som får komma till tals och så vidare. Och det får också ett jättestort genomslag. Det finns en stor anledning till självrannsakan hos medierna om man tittar på hela spektret, tycker jag.
Ska vi stänga den diskussionen med det, eller har du något mer du vill?
Ja, det sista är väl då, man kan väl lägga till, vi var inne lite på det med politikerna. Den största okunskapen av alla ligger ju nästan där, kan jag tycka, kring de här frågorna. Om vi, vi var inne lite på den här utredningen som Björn Eriksson gjorde under 2 års tid. Efter att Per Unckel hade inlett arbetet, han gick bort mitt i sitt arbete, tragiskt nog, men han inledde det, och det var en studie då som regeringen hade beställt, men den slängdes i papperskorgen, och sen så, för då var man inte nöjd riktigt med det som presenterades, för det passade inte riktigt in, till exempel med polisnoterna då, och då tillsatte man en snabbutredning av en man som heter Bo Svensson som uppenbarligen inte hade en aning om vad fotboll handlar om. Men det säger lite om okunskapen då, och ja, de första utspelen nu handlar till exempel om att stänga ståplats då, som att det skulle ha något som helst samband då med att en man har blivit dödad på stan. Där finns också oändligt många steg att ta.
Ja, jag skrev om det på bloggen också, lite ur det här perspektivet, det här modordet trianguleringen då inom politiken, att man liksom tar varandras förslag, va, och sent om sidor har ju Beatrice Ask gått med på en hel del av de förslag som Björn Eriksson lades fram, men det är ju liksom när oppositionen har tagit ställning för dem, då har man liksom helt svängt fot.
Ja, nu har hon blivit fullständigt pulveriserad med argument, ja. Och överkörd. Då har det ju hänt, ja. Men först då?
Nej, det är väl ett stort misslyckande att när det görs den här oerhörda satsningen på den här huliganutredningen, som ju föll bra i alla möjliga sammanhang. Liksom. Alltså, de flesta var överens om att Björn Erikssons huliganutredning, ja, den kommer föra den här frågan i en positiv riktning.
Ja, den var gedigen på så sätt att den var både den kändes vetenskaplig i sin karaktär, liksom, med mycket empiri, att han hade helt enkelt studerat det materialet som fanns och gjort liksom oändligt antal besök ute i landet och internationellt. Samtidigt som det var ganska pragmatiskt, alltså, det vill säga här måste vi ta i hårdare, men här finns det ingen poäng alls att göra det. Och sen lite konkreta tips, jag är inte enig med allt som står i den där, men jag tycker det är den bästa studien vi har, och hade vi bara liksom implementerat den lite mer i lagstiftning och debatten tidigare, så hade vi kommit längre. Och risken med en sån här händelse då är ju att debatten tar, istället för 2 steg framåt, så tar den 7 steg bakåt istället, och så får vi på något sätt börja om igen.
Där har vi väl politikernas stora ansvar och stora misslyckande i den här frågan nu, och då försöker man liksom någonstans kompensera då genom kraftord om hårdare tag, när det liksom finns en fastlagd linje som långsiktigt då kan gå i en positiv riktning.
Definitivt.
Då lämnar vi det här området. Vi lär väl få anledning att återkomma till det. Det har ju som sagt varit en allsvensk premiär också, Oskar, och spelats ett antal matcher. Vad har du sett? Du var väl iväg på BP Kalmar, var det inte så?
Jo,
det är jag lite nyfiken på, för att den här händelsen har ju gjort att man, ja, dels har det varit väldigt konstigt att liksom skriva om fotboll. Det har ju liksom knappt gått. Det har ju känts så futtigt att nu ska man plötsligt liksom in och analysera en match, och så liksom har en människa dött i fotbollens spår. Det har ju varit väldigt konstigt och svårt och jobbigt att liksom hantera det som journalist i vår yrkesroll. Så man har inte riktigt hängt med och fått så mycket grepp om de andra matcherna. Men du var på Kalmar, eller BP Kalmar där, som sagt. Så...
Ja, det var jag. Nej, jag har samma känsla som dig också. Jag känner mig helt mosig nu. Vi har ju jobbat dygnet runt med det här de sista dagarna nu. Och det är mycket känslor och det är mycket folk man har daglig kontakt med som utstrålar precis samma sak, liksom. Tragiken ligger ju som en filt av allting. Men ja, jag såg den matchen. Det var ganska intressant match faktiskt.
Jag är lite nyfiken på Kalmar där. Jag pumpade lite på dem här, för att jag Alltså, tittar man på truppen så är den, alltså det är en intressant trupp. Så den kanske inte har så extremt mycket spets, men det känns som att de har väldigt många bra alternativ på varenda position. Det är ett lag som liksom har backup på varenda position, en bred trupp. Så att det talar ju för att de långsiktigt kommer att kunna vara ganska starka. Men hur såg de ut där liksom? Elm var ju inte med till exempel.
Nej, Elm var inte med, men då är det precis som du säger. Då har de ju alltid en bra backup. Då har de Sebastian Andersson då, som är en lite sämre Elm. Kan man väl säga. Oerhört tydligt lag. Hans Eklund är ny tränare där. Han spelar upp Falkenberg i fjol genom ett traditionellt 4-4-2. Det som de flesta pojklagsspelare har växt upp i Sverige, tror jag, med press, understöd och zonmarkering.
Så trots att de har ny tränare här nu, de har haft Nanne i liksom 10 år, så ser det ut som att de vet precis vad de ska göra i. Det är så man ska tolka det, eller?
Ja, verkligen. Jättetydligt lag. Esmail, deras tekniska inomhittfältare, spelar till höger. Och istället satte de in Hovda, norrmannen, fysisk inomhittfältare. Det var liksom signifikativt. Svårt att prata.
Men det är väl han som ska ersätta Rydström, även om han inte alls är samma spelartyp. Då. Han är väl en mer tvåvägsjobbande mittfältare. Rydström, han skar ju mest av ytor och slog koncentrerade femmeterspassningar. Så att...
Ja, så är det. Han går inte så mycket framåt. I så fall liksom går han framåt med kraft och forcerar snarare att han är någon kreatör. Men de spelade ut Brommapojkarna totalt, kan man väl säga, okay. I stora delar. De hade 3 bollar i insidan av virket. De hade en boll i ribban, de hade 2 bollar insidan.
Ja, du ser ju en sån här sak insidan. Som inte har gått fram. Liksom. Det här har jag ingen aning. Jag har bara sett att det slutade 2-1.
2-1, precis. Nej, de körde över Brommapojkarna rätt ordentligt. De var mycket tyngre och raka och tydliga.
Var det för att Kalmar var bra eller Brommapojkarna? Kan vara dåliga.
Ja, man brukar kombination, som man säger. Klyschometern gick i taket här. Sen fick de en utvisning. Faktiskt, Brommapojkarna fick en utvisning på Jakob Une Larsson, mittbacken som jag brukar hypa. Och då hände någonting med Brommapojkarna då, märkligt nog. Och då fick de rätt bra tryck på slutet. Och bara hyfsat nära kvitterat till sist ändå. Men överlag så var det faktiskt rätt stor skillnad.
Okay. Brommapojkarna var ju svårt skadedrabbade, eller svårt och svårt, men de hade väl ett mittfält som var långt ifrån ordinarie, och ett sånt lag tar du ganska mycket stryk på om viktiga spelare är skadade, det får man väl tillägga.
Så är det. Mauricio Albornoz saknade, som var deras bästa spelare förra säsongen.
Och även Andreas Eriksson är ju en nyckel för dem.
Precis, och han är ju korsbandsskadad då, men han kommer ändå komma tillbaka några omgångar in i serien, och då blir Brommapojkarna klart bättre. Så det var den första matchen jag såg. Men okay. du var lite längre söderut.
Ja, jag var ju nere på Malmö-Falkenberg då. Jag såg den här första halvleken av Helsingborg-Djurgården på tv. Jag checkade på centralen i Malmö och då passade på att se första halvlek då. Men det bröt sig där. Som sagt, så att det är väl kanske inte så mycket att analysera spelet i Helsingborg-Djurgården-matchen vid det här tillfället. Det kan vi vänta med att göra. Men däremot så var jag på Malmö-Falkenberg och regerande mästarna mot Henke Larssons nykomling. En ganska så typisk premiärmatch, om jag får kontra med att slå klyschometern i taket då. Ja, men det var så, alltså, det tillstod väl spelarna efteråt också i Malmö att det var lite nerver, det var liksom, det var något som hängde över deras axlar när de inte får hål på Falkenberg direkt, så att det här är en ganska jämn match i 60 minuter skulle man väl kunna säga, men när det väl lossnar för Malmö FF liksom, och de får bort den här tyngden från axlarna och de slipper tänka på att oj, nu kan det bli en fiaskopremiär här, och det är så viktigt att vi ska komma rätt in i det, då ser man ju att det är en oerhörd skillnad på de här två lagen. Då blir det väl verkligen en match som visar att Malmö FF är ett lag som kommer slåss om guldet det här året, medan Falkenberg är ett lag som kommer att få slåss för ett nytt kontrakt.
Malmö har väl en budget på över 200 miljoner, tror jag, och Falkenberg har ju allsvenskans minsta på 17 kanske, ja, eller något i den stilen, och ja, det avspeglas väl också, ja, i längden.
De, ja, de hade ju ett eget kapital här, de löste ju det med liksom, de trodde de var 23 000 kronor i eget kapital, va? Det är inget resultat alltså, utan det är det egna kapitalet som ett tillfälle var på 23 000. Jag menar, det var som jag skrev i Allsvenska Bibeln, det är ju vad Simon Tern lägger på hårgelé per säsong liksom. Så att,
jag trodde du skulle säga det var Simon Bank tjänar på en dag.
Men ja, det skulle jag också kunna ha sagt. Men. Nej, i alla fall så... Ja, apropå Simon Tern där, så gjorde han ett intressant inhopp. Jag har ju varit lite kritisk och skeptisk mot honom, och jag har ju fått Åge Hara i det med mig där, för att Malmö, en diskussion kring Malmö är just det där centrala inne i mitt fält, och Åge har ju kört under försäsongens sista matcher och även nu premiären då med Erik Johansson och Marcus Halsti från start.
Oerhört fysiskt.
Ja, det är det ju, va, och det är väl någon slags förberedelse för Champions League kanske, och för tuffa matcher här och så, men mot ett liksom ett positions spelande och lågt försvarande Falkenberg, så var väl inte det, det är ju inte det mittfältet som liksom dyrkar upp en motståndare. Så att när Simon Tern gjorde det här bytet i halvlek, tog han ut Erik Johansson, och det är ju rätt tufft liksom att skicka ut någon efter en halvlek i premiären. Drar man en parallell till AIK, så tror jag säkert att Andreas Alm ville göra byten i halvlek mot IFK Göteborg, för när det inte fungerade. Kennedy Bohananike var ju i den här matchen en solklar etta liksom, och med facit i hand kanske man skulle satt in den här stora finnen då på topp, Markkanen, redan i paus liksom. Men det är ju tufft att göra det i en premiär när man liksom har jobbat på ett visst sätt under försäsongen, ska man bräcka det här redan i paus då? Men det gjorde Åge Hara i det i alla fall, och fick ju effekt på det. Simon Tern i en mer offensiv position, Falkenberg fick en offensiv spelare ytterligare att hålla reda på, de raka uppspelen hittade rätt bättre till Marcus Rosenberg, och det var ungefär så första målet kom, även om det också var en del av en målvaktstavla. Men det var som var intressant.
Och Tern gjorde två mål då?
Ja, sen gjorde han två mål då. Men jag skulle säga att hans stora insats, det är liksom att han kommer in som en annan spelartyp. Alltså de här målen han gjorde var väl ganska så enkla, bara det var ett friläge och ett han stött in i öppet mål, men han kommer framförallt kommer han in som en annan spelartyp, men man får mer offensiv balans på det skulle jag säga är skillnaden. Men det som är intressant alltså, det är ju att Malmö spelar ju annorlunda, det gör de. De har pratat om att de ska vara rakare och så. De är väldigt konsekventa i att försöka liksom såra sin motståndare rakt genom upp på Marcus Rosenberg. Jag trodde att Rosenberg skulle vara mycket mer djupledsgående, men han möter väldigt mycket, och där var han ruskigt bra. Han föll ur matchbilden i rätt stora stunder. Han var bra en kvart här och en kvart där. Alltså, men när man ser ju att när spelare som har varit på den nivån han har varit kommer ner till Allsvenskan, alltså, du ser ju direkt, jävlar vilken kvart det finns här.
Ja, det är väl precis det han har lärt sig under sina år, ja, utomlands, och behärskar det spelet. Han tycker ju själv att han inte är särskilt bra på det där, men då har han väl en annan måttstock. Ja. En grej som jag vill sticka in då från Helsingborg-Djurgården, ja, som jag tyckte var kul, att Mark Mayambela då startade på topp för Djurgården och gjorde en ganska pigg insats och var väl sköt ett skott som Prijovic gjorde returmål på, har jag bara läst mig till nu, slår det mig, jag har inte ens sett det. Men jag blir i alla fall glad att han visar framfötterna. Jag gjorde en intervju med honom nu innan den allsvenska starten, och Mark Mayambela är sydafrikan som växte upp i riktigt tuffa kvarter i Kapstaden, och han berättar om det då, bland annat om hur hans bror blivit skjuten i en del av gängkriget som pågår där, om han berättar om den ständiga jakten på mat och så vidare. En intervju som jag skrev då inför premiären, och ja, den gav ju ett visst perspektiv då, kan man ju säga. Såklart så det blev, personligen blev jag glad att han gick in
han
och visade.
Han var bra, jag såg ju den här första halvleken. Han var bra på en ovan position, för han är yttermittfältare egentligen. Va? Nu fick han spela anfallare då. Va? Han utmanade och var stark i en mot en situationer framförallt. Och det här avslutet du talade om, det var ju i samband med Djurgårdens mål. Då, så att, han såg intressant ut, det måste jag hålla med om.
Sen, dagen efter, om vi ska gå fram, så ja, var både du och jag på Friends Arena.
Vi var på Friends Arena och såg AIK IFK Göteborg, en match som då också stördes av massa elände där. framförallt då IFK Göteborgs klackens idé liksom att bränna av massa bengaler där. Bengaler är olagliga, sen så kan man ju ha sina åsikter vad man tycker om det, och man vill liksom inte fördöma allting stenhårt. Jag menar, AIK tände ju några bengaler innan den här matchen, och det kändes ju på något vis ganska så organiserat, även om det naturligtvis innebär böter för klubben och så här, men det kändes som man hade koll på det. IFK Göteborgsklackens bränning högt uppe på läktarna när det dessutom slängs ner bengaler kändes ju helt idiotiskt och tillför ju inte någon stämning på det sättet när man står uppe i ett hörn där, annat än för dem själva som någon markering liksom. Ja, jag begriper inte det överhuvudtaget.
Ett för idiotiskt beteende givetvis att kasta bengaler i det här fallet också. De kastade sig ner på etagen under som var tom, men sen så ska det liksom, det har ju slagit gnistor och trillat ner grejer ner till etagen under den, och där, det är ju liksom en familjeläktare då. Givetvis idiotiskt. Jag har varit inne på det innan. Jag tycker att man jag tycker inte man ska förbjuda bengaler.
Det är ju redan förbjuda, men jag tycker man ska tillåta dem.
Precis. Nej, men jag tycker man kan göra det.
Ja. Men det här är ju typexempel på hur inte ska användas.
Givetvis, men det är lite som vad ska man säga, om du pekar på en boll till en hund, så kommer hunden titta på ditt finger, den kommer inte titta på bollen, och hur mycket den pekar så kommer hunden bara fortsätta titta på ditt finger, och det är lite så vi projicerar dem till exempel ståplats och bengaler, för bengalerna finns ju trots allt. Det finns en oerhörd dubbelmoral kring det, klubbarna och även förbundet i olika sammanhang, de marknadsför sig oerhört mycket på de här bengalerna. Så fort det visas tv-klipp i reklamsammanhang och så vidare, så är ju bengalerna ett givet inslag. Så jag menar, det är ju inte ofarligt med pyroteknik, men det finns en liksom nästan moralpanik kring det här. Niklas Svensson, Expressens politiska reporter, twittrade genast ut när det kom de här rapporterna om att en nioåring träffats av en bengal i den här matchen, då twittrar han ju ut liksom att om någon lång harang om idioter, och att nioåring kunde ha dött liksom med stora bokstäver. Och det blir ofta den typen av retorik. Det är givetvis förkastligt om någon kastar en bengal mot någon annan, och i det här fallet vet jag inte exakt hur det går till, och det blir ju ännu mer tragiskt när det är ett litet barn som drabbas, men man måste hålla det på någon slags vettig nivå. Jag tyckte det var den här matchen då, AIK Göteborg, oerhört tråkigt att det solkades ner en sån här dag, när det liksom var en manifestation för de goda krafterna, men man får ändå sätta det i någon slags proportion där, särskilt när en människa har dött. Den här planstormningen då till exempel, som du pratar om, var en ensam full kille som betedde sig idiotiskt. Det är liksom,
det hade ju inte varit någon större sak.
Det betyder inte så mycket.
Om det inte hade hamnat i den kontexten nu, hamnar med att det var dagen efter det här.
Så är det.
Det får man väl påpeka. Men om vi lämnar det och tittar på matchen, så var det ju en rätt märklig match. Vi satt ju där på pressläktaren och undrade vad fan, de går ju på planen ju. Alltså det var oerhört lågt tempo.
Ja, det här alltså,
det
typiskt
inte se att komma den matchbilden alltså.
Nej, precis. Den här AIK-frenesin som man är van att se fanns ju överhuvudtaget inte. Och Göteborg spelar kompakt och organiserat.
Men utan aggressivitet. Det var det som var konstigt,
men ganska lekfullt också. Jag tänkte komma till det. Och hade Göteborg, var ju som jag ser det, de var ju klart bättre helt enkelt. Framförallt genom starkt centralblock. Men sen hade de i sin vänsterkant där de hela tiden kunde liksom andas ut genom att Ludvig Augustinsson och Sam Larsson lekte sig fram med allra mindre.
Jag har ju tjatat om det här under första gången, att jag tror att vi kommer få se ett annat IFK Göteborg än fjolårets så kallade brottarfotboll då, just av den anledningen att nu har man Ludvig Augustinsson som egentligen gör sin allsvenska, det är ju hans första hela match. Han var ju med mot Malmö i fjol, men fick utgå där, han har ju skadeproblem hela säsongen.
Ja, kortbandsskada.
Ja, spelar ju bara en 20 minuter mot Malmö, så det var hans första hela match. Men nu har man två ytterbackar som kan spela fotboll då, för nu satsar ju Micke Stare på Adam Johansson och givetvis då Augustinsson till vänster, och då får man en annan speluppbyggnad, och den här vänsterkanten, den är ju sensationellt bra med IFK Göteborgs mått mätt. Jag tror, kan inte påminna mig, de hade en sån spelande vänsterkant tidigare.
Nej, och Sam Larsson var ju hur fin som helst med sina mjuka fötter och sitt trippande. Jag tror han kommer fortsätta pendla en hel del. Så bra som han var nu tror jag inte att han kommer vara hela säsongen, för då hade han ju stort sett varit landslagsmässig. Han dippar ganska mycket. Jag tror han kommer ha rätt långa svackor och så, men givetvis intressant. Däremot tror jag oerhört mycket på Ludvig Augustinsson. Om han återhämtar sig fullt ut från korsbandsskada, det är lite vanskligt, man vet inte det, men det är en härlig vänsterbackstyp med ett oerhört naturligt tillslag på bollen, både vad det gäller mottagningar, direktpassar och inlägg och så vidare, och ja, men hyfsad dribblar också faktiskt.
Vi pratade om supertalanger här i något avsnitt för ett tag sedan, va? Vi har väl inte riktigt klistrat på det här än, men kanske gör vi det en vacker dag. AIK då, besvikelse som sagt, men jag tror att när vi tittar tillbaka på den här matchen så kommer vi se det här som något slags undantag, att AIK hamnade i något läge där de inte riktigt visste vad de skulle göra mot det här passiva IFK Göteborg, då det här positionsspelade IFK Göteborg. Andreas Alm beskrev det som att vi var lite för eleganta. Jag förstår ju precis vad han menar där, att de försöker sticka in boll centralt på Borges och spela sig igenom istället för att kanske, okej, nu ser matchbilden ut så här, då tar vi det enkla, då sätter vi långa bollar, nu utnyttjar vi att vi kommer rätt långt in på planen, vi jobbar fram fasta situationer, vi går på distansskott där som kanske inte en stor hemmapublik vill se i premiären, men som kanske hade varit nödvändigt när man möter ett IFK Göteborg som spelar så här.
Ja,
jag tror att man kan vara mer cyniska och mer resultatorienterad, om man får säga det så, framöver.
Ja, resultatorienterat är ju en term som passar väl med AIK, får man säga. Men ofta, många gånger har de bara struntat i hur de ska spela och bara manglat hem poängen på något sätt. Det är ju lite AIKs stora styrka. Dessutom har de ju ett spel också. De har ju många skickliga spelare. Så det kommer vi säkert få se. Men av någon anledning så brukar det ju ta ett tag. De brukar ju liksom vakna till liv först vid sommaren någon gång.
Jag tror att den här Panayotis Dimitriadis, tycker att han borde ha en plats i AIKs startelva.
Ja,
kanske också Markkanen nu, de möter Gävle, det kan ju bli en liknande matchbild med ett Gävle som ligger lågt. Nu spelar Gävle i sig 2-2 i första matchen, och Roger Sandberg, nu är tränaren, har sagt att det ska bli mer fart och fläkt och framåt på Strömvallen, vi får väl se.
Men både Markkanen och... Kul detalj från den matchen, jag såg highlightsen därifrån från Strandvallen, 2-2 om Gävle, alla målen kommer första halvlek, var att jag tror åtminstone tre av målen styrdes in av försvararna, alltså så här ställde målvakten totalt.
Ja.
Och det första var, eller var alla fyra så roliga, om ni vill ha lite så light blooper-känsla, så kan ni gå in och kolla highlights där.
Okay. Den matchen har vi inte sett. Vi har inte sett de andra heller då, men vi kan ju titta på några resultat då som sticker ut. Det har ju varit en diskussion om var Elfsborg står. De har blivit tippade ganska långt ner av vissa. Sen har vi andra från regionen där, våra kollegor Vulkan och Lundgren som följer Elfsborg mer noggrant. De har ju talat om att den här oerhört positiva känslan som finns i föreningen och bland spelarna, att den har varit så stark på dem, så att vi har ju några kollegor som har topptippat Elfsborg, medan vi andra kanske har satt dem på plats 6 och så här, som jag själv har gjort.
Jag delar den också. Jag tror inte mycket på Elfsborg.
Och nu går de in i Allsvenskan med en 2-1 förlust mot Åtvidaberg då, som ju väl normalt är ett lag som de åtminstone ska ta poäng mot på bortaplan, kanske till och med vinna mot. Men de förlorar med 2-1.
Ja, och apropå highlights, ska in och kolla Åtvidabergs mål där.
Ja, det var
oerhört fina mål. Lite Arsenal-mål,
ja,
kan man säga.
One-touch väggspelsanfall där som avslutas med mål. Va?
Och en härlig chip av Ricardo Santos på första också. Om vi ska slå klyschometern i taget ännu mer osvenskt. Det är typ sämst, eller det epitetet jag tycker värst om liksom, på något sätt av alla. Så tror jag ändå folk skulle beskriva det som ett osvenskt avslut då. Med positiva konnotationer.
Mitt hajpade Häcken då, som jag alltid försöker lyfta fram. Jag fick ju bakläxa när de gjorde en väldigt svag insats mot Elfsborg i Svenska Cupen där och förlorade matchen och inte kom någon vart. Men ja, de gjorde ju vad de skulle i premiären, besegrade Norrköping med 2-0.
Vi har ju vår redaktör här, Häcken, ja, Patrik Syk. Vad tyckte du om premiären?
Har du sett premiären? Häckens match till och med?
Nej, jag har faktiskt inte sett det. Jag såg däremot matchen mot Elfsborg i Svenska Cupen och imponerades inte heller. Men har förstått utav live-rapporteringen som jag följde att...
Du gör en analys via live-rapporteringen, alltså. Ja, det är fan avancerat.
Ja, nej, men att första halvlek mer tillhörde IFK Norrköping. Var ganska stillastående, lite trevande från hemmalaget då, på bortaplan, får man ändå säga, på Gamla Ullevi. Men att i andra halvlek klev man ut och med rivstart gjorde mål direkt efter paus. Och att El Kabir, ja, det är också värt att kolla highlight, hans 2-0 mål där, det är ju klassavslut verkligen på en touch på inspelet och upp i krysset bara. Fantastiskt vackert. Så där på ganska några få minuter så blixtrade man till, visade den klassen som man faktiskt har, och det avgjorde.
Ja. Alltså det där är ju egentligen ingen slump med Häcken. Jag såg dem mot Mjällby då i Svenska Cupen också innan, och de tröttar ut motståndarna. Motståndarna får jobba så oerhört hårt mot deras många anfallshot, va? Och det kanske inte ger resultat direkt, men mot Mjällby var det i alla fall precis så här liksom, att efter ett tag då går det ur, va? Då orkar man inte motståndarna inte hålla liksom positionerna lika konsekvent.
Jag ska bara säga att det är ju ingen slump heller att det är liksom Kari Arkivo som driver upp och spelar in en till El Kabir, att det är de här spelarna som gör det lilla extra, som står för en högre kvalitet när man väl smäller till. Man vet ju vilka hot som finns i Häcken, men de är så pass bra så att de är oerhört svåra att göra någonting åt, framförallt när man då börjar komma upp mot en timme spelare.
Ja. Vi försöker få tyst på våra redaktörer nu, men när det gäller Häcken då kan han inte sluta prata. Går det bra för Häcken nu, då kommer vi få höra mer av vår redaktör Syke.
Ja, jag instämmer i det här highlights tips nummer 3. Fantastiskt mål var det. Häcken är ett lag att som är ganska enkelt att tycka om just nu. Det går bra för dem. Spelar rolig fotboll. Det rör sig framåt. De utvecklar i svensk fotboll. De spelar på ett nytt sätt liksom.
Och det viker de inte från fastän det gick åt skogen i fjol, va? För att de har inte det trycket utifrån. En förening som Göteborg eller AIK eller Djurgården, de har haft oerhört svårt att hålla fast vid exakt samma spel. Det är kanske till och med samma tränare efter en sån fiaskoartad säsong som Häcken gjorde i fjol. Men det kommer inga krav på avgångar och så på det sättet i Häcken, utan Peter Gerhardsson kan ju fortsätta jobba på exakt samma sätt. Så att de kommer ju egentligen ett år starkare i sin spelmodell till den här allsvenskan. Vi har en match som vi inte har sagt ett ljud om, och det är väl Halmstad-Örebro, va? 2-1 till Örebro. Och jag har inte sett den matchen heller, ska jag väl säga. Du kanske har sett några highlights innan du redogör för det, så kan jag säga att det visar ju någonstans. Här kommer alltså nykomlingen Örebro, vinner med 2-1 på gräs då. Örebro är ett konstgräslag. Jag tycker att det här säger någonting om att förhandsprognoserna runt Halmstad har nog kanske inte varit så dumma. De kommer få problem i år.
Det kan vara så. Jag har inte sett matchen, jag har sett highlights här också. Ja. Kan inte rekommendera highlightsen lika varmt. Okay.
Men vår gamla vän P.O. Ljung där, som vi hade med i programmet förra gången, han plockade ju hem då 3 poäng i premiären.
Ja, det gjorde han. Jag pratade faktiskt med Glenn Silverholt häromdagen, mannen som jag kallar för Göran Silverholt i den här podden, som är...
Ja, du har ett par pudlar att göra, för du lurar ju i mig att Joakim Jensen var sportchef i Norge, min gamla lagkamrat för Ljungskile här, va? Och du har liksom rört ihop familjen Silverholt till leda och bedrövelse, så att...
Nej, det har du alldeles rätt i, för att den här Silverholt då, som är pappa till de två Silverholt-pojkarna i Halmstad, Heter alltså Glenn och är marknadschef. Jag kallar honom Göran. Vilket fick dig iväg på någon sidospår. Och sen har vi sportchefen i Fredrikstad som jag fick för mig var den gamla Ljungskilebacken Joakim Jensen. Men det är den gamla GIF Sundsvall-spelaren Joakim Jonsson.
Okay. Han har inte spelat med kan jag säga.
Nej, men det fick också iväg där på ett sidospår. Och gjorde
ja,
på...
ja, det fick man att döma ut Joakim Jensen som ganska trög som spelare. Jag har inte fått några reaktioner på detta så att det... Nej. Ingen som noterade det. Men.
Så vi får väl säga vilken miss jag har gjort i det här programmet då, som har fått det och spinna loss. Men han var i alla fall han var väldigt besviken av det och tyckte det var en skitmatch rätt och slätt.
Var är vi nu? Glenn?
Glenn
Silverholt.
Ja, precis.
Han var besviken.
Glenn, som i vissa forum kallas Göran. Då, ja. Men,
vad var hans titel, sa du?
Han är marknadschef och slash försäljningschef tror jag det heter. Trevlig man märkte jag direkt när jag pratade med honom. Men de hade givetvis stora förhoppningar på att slå Örebro på hemmaplan i första matchen. Men jag delar analysen som jag i och för sig har stått för själv också sen några veckor tillbaka.
Det är närmast folkbildande det här programmet. Nu vet vi att Halmstads marknadschef inte bara heter Glenn, det är en trevlig gubbe också. Det var väl det allsvenska svep vi kan göra i det här lite speciella premiärprogrammet då, med tanke av de tragiska händelserna i Helsingborg. Får väl ha överseende med att fokus tyvärr har hamnat lite utanför fotbollen de här dagarna. Du har varit på upptaktsträff för Superettan. Får jag avslöja att du glömde av det?
Ja, det har jag outat i tv-program här igår.
Okay.
De frågade vem som bar upp sin lagtröja sämst av tränarna. Och det visste jag inte för jag försov mig. Så.
Ja, just det. Men sanningen var att du glömde av det.
Ja, det sanningen var att jag var inbokad på det här sedan ganska länge tillbaks. Ja. Men jag glömt det helt och hållet.
Vad säger det mest om Oskar Månsson eller om Superettan?
Det säger väl mest om mig faktiskt. Okay. Jag hade gärna varit där hela dagen.
Okay. Ja, du var där i alla fall.
Men ibland är jag lite glömsk och de här sista dagarna när vi jobbat dygnet runt, jag var väl hemma 3:30 då, om man ska ha någon slags förmildrande omständighet kring det. Men jag kom åtminstone till andra halvan. Så jag fick
såg du Nanne Bergstrand?
Jag såg Nanne.
Var han 5 plus på scen?
Nanne var 4 plus, vilket är 3 plus mer än alla andra. Nanne var ganska rolig på sitt så här, övertorra sätt. Men han höll lite show på scenen och när han pratade om premiären så sa han att man ska inte lägga för mycket fokus på det. Det är ungefär som att lägga all kraft på bröllopet. Men det kommer ett äktenskap därefter.
Ja.
Och lite bra liknelser överlag. Och han kommenterar support och förväntningarna. Som att de vill vara långsiktiga.
Okay.
Men de vill gå upp i allsvenskan nu. Så. Ja, det var väl lite småkul.
Det låter som Hammar med det.
Ja, du förstår. Man är lite svältfödd på entertainment där på scen. Ja, men jag pratade med Nanne och Mats Jingblad efteråt också, satt ner med dem. Och det var ju ett roligt samtal emellanåt, lite flummigt på Nannevis. Och kan jag nu bara uppbada lite kraft de närmaste dagarna så ska jag skriva ut det där. Så jag tror det kan bli en ganska intressant intervju.
Men det var Eva och jag förstår inte den stora grejen från den upptaktsträffen, utan det som är värt att förmedla till våra poddlyssnare, det handlar om syrianska.
Ja, ett litet drama där faktiskt. Lulushanko kom dit i egenskap av spelare. Varje klubb har med sig en spelare. Däremot var ingen tränare med. De sa att Stefan Fredriksson då, som är huvudtränare, att han blivit sjuk. Men sen kom det fram att han hade ju avgått på morgonen. Som den andra huvudtränaren bara för vintern. De tog in en extremt rutinerad brasilianare.
Men det visar sig vara ett totalt missförstånd. Det var en brasilianare som var här och hälsade på, om det nu var hans syster som hade, eller systersdotter eller vad det nu var, som hade flyttat till Sverige, som han var här och hälsade på. Då hade syrianska bett honom komma ner och hålla ett par träningspass och så. Och så hade det på något sätt blivit någon form av missförstånd där. Så att syrianska trodde att han skulle träna de här hela säsongen. Men brassen var ju bara nere ett par veckor sen. Ska han sätta sig på flyget och åka tillbaka igen liksom. Och de, ja men du ska ju träna och så. Nej, jag ska hem för fan liksom. Så då försvann ju han. Jag tror det, om jag har förstått det här rätt, jag tror Erik Niva som drog den storyn på någon lunch här för ett tag sedan. Så att det var anledningen till att brassen försvann.
Det var så. Ja, intressant. Jag har hört många versioner om det också. Men han kom in och försvann. En gammal, rutinerad, oerhört rutinerad brassen, men oerhört brokig karriär samtidigt. Men då tog Stefan Fredriksson över. Men avgick då för att det är fullständig kaos i föreningen. Efter upptaktsträffen då så satt jag mig ner med Lulushenko och pratade med honom. Så frågade han hur var det då att komma hit på egen hand. Så sa Lulle, jo men Stefan, han blev sjuk i morse, så sa jag att du vet om att det är officiellt, va? Så här, du vet om att det är bekräftat. Ja, är det det, sa han. Det var ju, ja, fan också, sa han. Och då fick han erkänna.
För han var tillsagd alltså att komma dit med en lögn alltså.
Ja, han fick ju reda på det på morgonen själv. Så jag antar att han ville väl själv också hålla upp någon slags fasad. Men vi pratade ju då om läget i klubben och han, det han berättade för mig var ju liksom en klubb i fritt fall. Verkligen fått in 4 spelare nu absolut sista sekund. Och då kan de väl i stort sett ställa upp ett lag på benen. Men han berättade om att de plockat upp en kille från juniorlaget som aldrig spelat högerback. Han ska spela högerback i A-laget. Han berättade om löner som släpar efter för många spelare. Något som man hört rapport om i flera år och allmän oreda.
Men det är klart att det blir oreda när Özcan Melkmic släpper sitt järngrepp om den föreningen. Han har ju skött den liksom, om man tittar på det spelmässiga och fotbollsmässiga då.
Ja,
under den herrans massa. Och nu är han ju i Simor för övrigt. Jag träffade honom på Friends där. Han kom med han och Lasse Granqvist klev in i hissen efter mig där, va? Det var ju lite annorlunda att se. Nu han är plötsligt en kollega till oss där, Özcan. En frisk fläkt kan det säkert bli. Nu har jag inte hört hur han låter i tv än, men det lär man väl göra.
Trevligt. Özcan tycker man om. En liten grej till där med Lulushenko då. Jag frågar, vem ska träna nu då? För just nu håller Charbel Tormer.
Ja, för han är väl assisterande Charbel.
Ja, han är skadad ett tag till. Men han är ju, har en tränarroll då också. Så just nu är det väl han som håller i det. Antar jag. Men då tänkte Lulle ett tag och så sa han, Zoran Lukic, sa han sist.
Jaha.
Det fan han hade varit bra liksom.
Det är ju ganska intressant idé liksom.
Och få in nu. Så frågade han, men då får ni ringa honom. Så, ja, men jag har försökt ringa honom, jag har inte fått tag på honom.
Liksom. Lulushenko har försökt värva som Zoran som tränare.
Ja, och Lulle frågade om jag hade nummer till Zoran.
Men det
så han skulle ringa honom på eftermiddagen då. Det var igår då, tisdag. Så vi får väl se vad Zoran
har sagt. Kan vi uppmana Zoran till att ta över den här klubben liksom och rädda Syrianska? De verkar ju vara i akut behov av hjälp.
Det känns ju som ett Zoran-uppdrag också. Ja, han är någon slags ungdomsansvarig tror jag det är i Lidingö.
Jag är lite inne i att min breda analys av Zoran Lukic är ju, han är ju extremt bra i lag med framgång men fullständig katastrof i lag som har problem. Va?
Alltså, då kanske du inte ska uppmana honom
till Syrianska.
Nej,
så jag kom precis på det. Liksom, att, å andra sidan så helt odugliga i Superettan ska ju inte Syrianska vara.
Nej.
Eller kanske de ska.
Ja, och Lulle berättar ganska mycket mer också. Jag tänkte skriva lite om det här också. Det är intressant läge med fotbollen i Södertälje. Överlag, nu blir det ju derby den här säsongen då, i Möta Syriska. Som däremot, de har ju också oerhörda problem med ekonomin. Men de har en ganska bra trupp, en intressant tränare. Och tippades ändå och gå upp av vissa där då, medan Syrianska var tungt nederlagstippade.
Okay. Men Hammarby får väl alltid flest guldtips i den här superettan, eller?
Så var det även den här gången. Ja, ja, men det har de väl säkert fått, precis som du säger, de sista.
Men, den här gången då, precis som alla andra år, så känns det ju som att de kanske kan bära upp det. Nej, men den här gången känns det väl så. De har gjort bra värvningar, de har bra tränare.
Och de tänker lite mer långsiktigt det här att de har...
Ja, förutom att de ska gå upp nu då.
Ja, precis. Det är väl... Nej, men det förstår ju vem som helst att allt annat än ett uppflytande är ett misslyckande. Men däremot tror jag att Nanne Bergstrand är ganska smart rent retoriskt när han säger att vårt mål är att etablera ett spel som håller i Allsvenskan. Så att när vi tar steget upp i Allsvenskan så ska vi vara redo för det. Det är liksom hans mantra då, som han har upprepat 600 gånger på försäsongen. Men det är ganska smart, för då blir det inga så här halvtidsrapporter att man kollar, hur gick det nu mot resultatmålet, utan då skapar man sig åtminstone lite lugn och ro. Och Nanne har ju skrivit ett 4-årskontrakt då. Sen vet man ju att det när som helst kan svänga i klubbarna. Det kan hända saker som man inte har koll på. Styrelser kan komma och gå. Nyckelpersoner kan bytas ut. Sponsorer kan ställa krav. Eller vad det nu kan vara. Men för att vara Hammarby så känns det som en ovanligt långsiktigt tänk den här gången, vilket gör att jag tror på dem.
Jag tror på Sirius, får jag väl säga då. Alltså, där finns en oerhört intressant story också. De har ju någon hästoligark där i bakgrunden. Det hade inte jag koll på. Alltså, som var stå för fiolerna. Någon travsnubbe som liksom skickar...
En hästoligark.
En ja, vad fan ligger de någonstans? En upplandsoligark, eller vad ska vi kalla det? Ja, men någon travvariant på Sängabänkt som står för fiolerna.
Så att,
ja, precis, för Helsingborgs finansiär för några år sedan. Så att hästoligarken där uppe kan vara värd att åka intervjua ifall nu Sirius kanske till och med tar sig till final i Svenska Cupen och börjar superettan starkt. Där finns en story. Det ser ut som att våran redaktör tycker att vi har pratat i 45 minuter inklusive eventuell tilläggstid som vi brukar göra.
Får jag lägga till en sak då med just Sirius?
Ja.
De är ju semifinal i cupen. Vinner de den mot Elfsborg så kan de vara klara för Europa.
Just det.
För om Malmö vinner sin semifinal mot Helsingborg så går Sirius till Europa League-kval i egenskap av cuptvara. Kul grej faktiskt. Frågan är bara vad de ska spela då, ja, för de har ingen plan.
Ja, men det kan gå bra, för då oligarken där, då kanske han plockar fram de riktiga hästfinanserna och skickar in en helvetes massa pengar. Så blir Sirius det första laget sen Helsingborg må gå till nej, just det, blir ju kval till Europa League blir det, och det blir inte kval.
Men du menar att han ska bygga upp en fotbollsarena där på ett par veckor?
Ja, det är inte det. Jag ser inga begränsningar för denna oligark. Alltså, det kan hända precis vad fan som helst.
Nej, man vet aldrig med hästoligark. Det är en gammal sanning.
Jag har ingen aning om vad människan heter, men det tar vi reda på.
Det tycker jag vi inte ska göra. Nej. Jag tycker att hästoljegacken ska få finnas där lite i utkanten, men ändå liksom göra vissa inspel i diskussionen.
Så kan det vara. Vi tackar de som har lyssnat för det här avsnittet av 51% fotboll. Lite speciellt då med tanke på omständigheterna vi har runt den svenska fotbollen. Men vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt program.